Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag fick inte min son att somna på kvällen. Och jag bara satte mig bredvid spelsängen och jag blev så otroligt arg. Mm. Att jag kände att jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Hej, hej, hallå kära vänner. Varmt välkommen ska just du vara till ett sprillans underbart nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag tycker att vi går pang på rödbetan den här gången. Ibland kan man ju liksom göra det också utan att gå massa kringelkrokar kring massa annan information. Och veckans gäst träffade jag redan i februari. Alltså innan vi ens visste något om en kommande coronapandemi. Felicia Sjöstedt bjöd till och med på semlordagen till ära då vi sågs på självaste fettisdagen. Nu blir det snack om förlossningsdepression, grav sömnbrist och bipolär diagnos. Men också igångsättning och akut kejsarsnitt och känslor som spretar åt olika håll. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Nu kör vi!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Du kom in här i studion med semlor till mig. Mm-hmm. Lite pluspoäng, tycker jag.
Ja, det var min tanke.
Till alla andra gäster i podden framåt. Du kom också in med en jättefin gravidmage. Vilken vecka är du i nu?
Nu är jag i vecka 32 plus någonting. Mm. Oklart hur många dagar. Mm.
Och hur har du mått i den här graviditeten?
Jag skulle säga att den är som första graviditeten fast värre. Jag har haft väldigt mycket gravidillamående. Otroligt trött. Och jag känner mig tyngre, fortare. Mm. Jag blev liksom stor, fortare den här gången. Mycket näsblod. Mm. Jag är tydligen sån som får mycket näsblod när jag blir gravid. Men ja, det känns ändå bättre nu när jag kommit så pass långt. Det är inte så mycket illamående kvar. Nej. Det är bara att det är tungt.
Vi ska gå in mer på det här med din psykiska hälsa också. Men jag tänker just, hur har det funkat nu under andra graviditeten?
Ja, den här gången så vet jag ju att jag har en diagnos. Mm. Och jag har ju fått väldigt mycket bättre förutsättningar den här graviditeten. Jämfört med första hade jag ganska mycket panik, ångest och generell ångest i början av graviditeten. Medan nu äter jag liksom mediciner, känner mig mycket mer stabil. Man följer mig också på ett annat sätt, alltså extra mycket från vad gäller den psykiska delen. Mm. Så att man liksom gör medicinjusteringar tidigt när man känner att nu behövs det nog öka dos eller vad det så.
Tycker du att det har funkat bra? Känner du liksom trygg med den, med den delen av graviditetsvården? Liksom?
Alltså jag skulle säga att det är över förväntan. Mm. Jag tycker vad man vill om vården. Och den är liksom verkligen inte perfekt på alla håll. Men här känner jag verkligen att man har tagit sig tid och liksom inte bara viftat bort den. Utan man fångar upp folk i min situation väldigt väl. Och det är också i och för sig tack vare att man liksom har gjort den här processen innan. Att man har fått kontakt, etablerat kontakt innan man blev gravid.
Så. Men får jag fråga, har det legat då mycket på dig att vara tydlig med att nu är det så här och så här, så här för mig?
Ja, det är både och. Mm. Nu skulle jag säga att under graviditeten så är de måna om att träffa mig oftare än att det är liksom jag som hör av mig. Men de har sagt till mig att du måste också höra av dig när du känner att du börjar må sämre eller om du undrar någonting. Mm. Så att det är både och.
Okej, vi backar bandet så ska lyssnarna få förstå mer vad det är vi pratar om. Du blir gravid.
Ja.
Hur planerat var det?
Ja. Vi hade precis gift oss. Det var 2017. Och vi visste väl att vi ville ha barn. För vi hade liksom åstadkommit det vi ville so far i livet. Det var liksom lite spontant sådär att vi bestämde oss bara rakt upp och ner utan att kanske tänka efter riktigt om det passar i tiden. Men absolut, det var ju med flit. Mm. vi gjorde oss en liten otjänst och tänkte att det här kommer ta tid. För det hör man ju om.
Det tror man ju ofta. Mm.
Ja, och det är liksom inte självklart att man kan bli gravid. Så jag ställde mig på det här kommer ta ett år minst. Det är normalt och så kommer det vara. Och sen blev jag gravid på första försöket. Och varit helt paff, liksom. Mm. Bara som ett slag i ansiktet. Bara, men gud. Svårt att tro på det. Men det var planerat. Och det gick väldigt fort. Men jag var väldigt överraskad. Ja.
Inte helt liksom, mentalt redo ändå kanske då?
Nej, alltså. Jag hade precis börjat mitt nya jobb också. Det var liksom precis samtidigt. Som jag fick veta att jag var gravid. Och jag var så här skulle det ju inte vara. Fast jag är ju glad. Men gud vad konstigt det blev.
Just det. Mm. Lite krock i skallen.
Krock i skallen.
Och om vi pratar då. Liksom, vi fokuserar lite på det här med det mentala. Hur, du nämnde att du hade fick lite panikångest. Och så. Började det tidigt eller?
Ja. Det har, alltså jag har ju lidit av diverse sån här panikångest och depressioner i mitt liv. Mm. Det är liksom en del av mig, verkar det som. Mm. Men det kom nog just med anledning av att jag varit så överraskad över att bli gravid så fort. Så liksom, den bilden jag hade av när det skulle ske och hur det skulle vara stämde inte med verkligheten. Mm. Jag tror att det var det som liksom utlöste någon form av panikångest.
Förlåt, för jag frågar då också i och med att du har haft det här lite tidigare i ditt liv, men har det varit på den nivån att du har krävts behandling för det? Eller liksom?
Ja, det har jag gjort. Mm. Sen har det liksom blivit bättre med åldern, skulle jag säga.
Så du gick inte på någon behandling då?
Inte där då, nej.
Okay. Ja, så det var lite utlösande faktor att det blev kanske lite mycket
Jag tror eventuellt. Det. Jag vet inte exakt, men det skulle jag gissa liksom, att det var... att det var det. Ja.
Och hormoner kanske också. Alltså, hormoner påverkar ju en hel del.
Verkligen.
Tänker jag.
Har säkert spelat in också. Mm.
Hur upplevde du det här då, när det kom?
Ja, men jag tyckte det var väldigt jobbigt. Jag gick och tänkte mycket på hur det påverkar barnet. Mm. Att gå runt med en sån här ångest. Gick mindfulnesskurs för att kunna hantera det. Men det intressanta var att det gick över typ i samma sekund som jag berättade för alla att jag var gravid. Mm-hmm. Så det kan ju också vara det här att liksom gå och bära på någonting hemligt. Liksom, att behöva vänta, som jag kände att jag behövde kanske.
Ja,
och ville ett tag. Sen så vid månad 4, när jag berättade då slutligen för jobbet till sist, då släppte det. Och då kunde jag verkligen njuta liksom resten av tiden. Mm. Mådde psykiskt väldigt bra.
Gud vad skönt.
Det var jätteskönt.
Du kände, ja, nu, min hobbyanalys. Mm. Ja, men man tänker ju då liksom, nytt jobb och att du bara så här kände dig kanske, alltså inte för att man ska det, men man kan ju känna sig då lite, shit, nu lite dumt kanske, eller vad ska de tycka nu? Alltså,
verkligen.
Kan jag tänka mig att man fick mycket sådana tankar?
Det lite skuldkänsla där. Och så här... Ja, men lite så här lojalitetsgrej.
Här har de liksom satsat på mig. Och sen så
lite ska den försvinna snart. Ja. Liksom.
Vilket ju man absolut inte ska behöva känna. Men nej. Jag gissar att det är ganska naturligt att det kommer.
Ja, och särskilt också där jag jobbar så tillämpar man liksom provanställning ett halvår. Mm. Och sen blir man fast.
Ja.
Så också så här, om jag inte blir fast då. Står jag där 6:e månaden utan
inga
jobb.
Pengar. Nej. Hoppa in på fattighuset.
Ja, det la nog också till på min ångest.
Det är klart.
Mm. Men det är ett jättebra företag. Så att, nej, jag blev kvar. Liksom.
Ja. Hur förberedde du dig för förlossning sen?
Jag läste lite böcker. Födde utan rädsla. Mm. Jag gick en sån här profylaxkurs. Mm. Jag och min man. Jag tog också del av väldigt mycket poddar, som den här såklart. Lyssnade, för jag tycker att ju mer jag vet, desto tryggare känns det.
Mm. Var du orolig inför förlossningen?
Ja, jag var liksom orolig inför det här okända. Mm. Inte så mycket smärtan. Jag upplever mig själv som en relativt smärttålig person. Det var jag nog inte
det
där
då. Det gjorde jag också.
Ja, är lite naiv där. Men framförallt det här stora okända. Liksom, hur ska det gå? Hur ska livet se ut? Mm. Vad är det för barn? För mig var det liksom... Visst, jag har burit honom. Men det är ju en främling någonstans som ska in. Och det blir en ny dynamik i livet och i familjen. Så att det var jättemånga såna stora frågor som liksom flöt runt. Och jag fick nog aldrig riktigt ordning på det. Och jag tror inte att man kan riktigt det heller innan.
Nej,
man står där
svårt att föreställa sig, tror jag.
Ja. Mm. Men försökte liksom mentalt ställa in mig på föda vanligt. Och bara försöka släppa kontrollen. Liksom. Mm.
Och sen tog det lite längre tid än du hade tänkt att komma igång.
Ja, precis. Jag gick över tiden. Mm. Jag gick över tiden då. Alla veckor man får gå över tiden i Stockholms län. Vilket är 2 veckor.
Och hur kände du där? Kände du att så här, men gud, sätt igång mig? Eller var du heller så här, nej fy, jag vill gå så länge jag kan?
Jag ville inte bli igångsatt. Då kände jag nästan att det är bättre med vecka 43 då. Mm. För det var också lite så här, en av mina orosmålning för. Liksom att jag vill inte bli igångsatt för jag har förstått att utkomsten av igångsättningar inte alltid liksom är som man vill. Liksom. Att det kan bli kejsarsnitt i högre grad.
Det kan vara lite jobbigt, men det kan också gå jättebra, ska vi säga.
Så det var ett orosmål ni hade.
Det här med igångsättning, varför upplevs det ofta som jobbigt?
Ja, ska man generalisera nu? Det gör ju vi alltid, eller hur? Ja, det går inte att svara på något annat sätt. Och då tänker jag så här, att det här, att när man sätter igång ett förlossningsarbete, så betyder det att kroppen kanske inte 100% är med på noterna. Så att man på något sätt tvingar kroppen att göra någonting som den inte är absolut redo för. Sen kan jag tycka att så får man skilja på igångsättningar och igångsättningar. generellt så säger jag igen så här att med första barnet så är det tuffare att bli igångsatt än med barn nummer två. Och så sedan är det hur startar man, hur mogen är livmoderhalsen och modermunnen. Och det finns mycket olika faktorer. Men självklart så kan man nog säga så att kvinnor tycker nog att bli igångsatt är tuffare. Och det är kanske att det tar, man vet inte hur lång tid det tar innan den startar. Så att det blir ju en längre vistelse på sjukhuset, så kan man säga. Och sen så upplever många kvinnor att de här verkarna är mera smärtsamma. Och det nu är det bara spekulationer från min sida. Du får ju naturligtvis hålla med, vill jag. Och det är ju det här att kroppen och verkarna, det blir liksom inte, de kommer inte i takt med varandra. Vävnaderna är inte beredda för det, så att det blir mera smärtsamt. Och sen så kanske det också är så att för att bli igångsatt så väcker det mycket andra känslor också, av lite rädsla och lite oro hur det ska gå. Och så förstärker det också situationen. Så det här kan vi prata om hur länge som helst. Men generellt, ja, kvinnor tycker det. Och man vet ju också att sätter man igång en förlossning, speciellt om man är förstföderska vill jag betona, så avslutas det oftare med en sugklocka till exempel. Och det är något vanligare med ett akut kejsarsnitt under det förloppet. Så att det betyder att kroppen är inte riktigt med. Då blir det som det blir. Men jag vill ändå säga att ibland så är det absolut nödvändigt att göra det. Så att man får hitta strategier hur man ska hantera det under tid.
Men vi kom liksom 42 plus 0 helt enkelt. Och då hade vi tid för igångsättning. Kvällen innan så kände jag faktiskt någon form av värkar. Pinvärkar kanske det kallas, jag vet inte. Mm. De gjorde ju ont liksom. Mm. Så att, ja, 12 timmar innan vi hade tid för igångsättning så hade jag liksom haft ont ändå. Så pass att jag inte hade kunnat sova ordentligt. Okay. Och tänkte att, ah, nu är det igång.
Man tror att man har gått igång själv liksom.
Ja, gud ja, den här övertron liksom.
Jag känner igen den exakt likadant för mig.
Nu har jag äpplen med jättemycket. Kommer komma in.
Gud vad duktig jag är här som ligger och bara andas. Och det går så bra.
Sitter på min pilatesboll och bara.
Ja, igenkänning.
Ja. Nej, så att vi kom in för igångsättning på morgonen där, vecka 42 plus 0. Och så fick jag ta såna här tabletter, Cytotec tror jag heter. För jag var liksom inte alls öppen eller mogen.
Nej. Hur kändes det då?
Ja, men det var lite av en besvikelse faktiskt. Man hade haft lite ont där hemma. Mm. Men ja, det har man ju hört många gånger förr. Så att det var inte så att jag är ensam om det.
Nej, men man kan ju ändå bli lite, vad fan, liksom.
Ja.
Här har jag kämpat på lite och varit duktig, liksom. Kan vi i alla fall få 2 centimeter, kan man tycka.
Kan ni ge mig någonting? Ja, det kanske var någon centimeter, för jag hade min barnmorska gav mig en hinsvepning i vecka 41.
Ja, okay.
När jag ändå var inne och tittade så att allt stod bra ut med barnet, när jag gjorde ultraljud och sådär, i vecka 41 i Stockholm. Så möjligen att jag var uppe någon centimeter kanske. Ja. Annars hade hon inte kommit åt. Men den hjälpte inte för mig.
Okej, så då blev det i alla fall igångsättning som var planerat då.
Ja.
Hur upplevde du den?
Jag tyckte att den var väldigt... inga konstigheter egentligen. Jag upplevde den liksom första timmarna där när jag fick de här tabletterna som väldigt lugnt. Och, ja, men vi hade vårt rum och... Det drog som inte igång alldeles för hårt, för snabbt. Utan det stegade sig ganska lagom för mig. Och jag tror att jag... det är så otroligt konstigt att man har så dålig uppfattning om sin egen förlossning. Men jag tror att det tog 12 timmar tills jag var öppen 4 centimeter. Men de timmarna var liksom fullt hanterbara. Jag tyckte att det gick jättebra. Den första biten där.
Men ändå rätt lång tid. Jag tänker också att du var uppe hela natten innan där. Var du lite trött, tänker jag, någonstans?
Ja, absolut. Jag blev ju, om inte annat, väldigt trött sen. Mm. För att det pågick ju faktiskt väldigt länge, min förlossning.
Mm.
Men då var jag mer så här pepp också. Så här i början, så här, äntligen har jag dragit igång. Mm. Äntligen ska ut, liksom. Mm. Så att, ja, både och. Mm. Pepp och sen... trött också, men mest pepp.
Vad hände sen då efter 4 centimeter?
Ja, de tog hål på hinner för att gå framåt, för det gick liksom inte riktigt framåt. Sen körde de på med värkstimulerande dropp. Mm. För att det gick fortfarande inte framåt.
Mm.
Och jag tror att det var ytterligare då 8 timmar in i förlossningsarbetet som jag fortfarande inte hade öppnat mig en enda centimeter till, utan jag stod på 4 centimeter.
Mm.
Och där och då, när barnmorskan sa det till mig, så jag bröt totalt ihop. Mm. Alltså det var så jobbigt. Det var ett totalt nederlag från mig, mitt perspektiv sett. Och jag kände bara liksom helt uppgiven över att inte ha kommit längre. Nej. På så lång tid.
Det förstår man ju. Alltså knäckande.
Extremt knäckande. Mm. Jag bara storköt och liksom min man stod liksom och typ grät.
Mm.
Han tyckte det var, alltså han var så upprörd så att en barnmorska fick gå och lugna ner honom. Liksom. Och han stod och bad om snitt för min del. Alltså han var helt i upplösningstillstånd. Jag har aldrig sett honom så.
Mm. Tyckte du synd om dig då? Eller vad, ja. Hur reagerade han? Liksom? Det var det, ja. Han reagerade på.
Mm. Han tyckte liksom att hur kan man låta det gå så här långt? Mm. När är det liksom gränsen nådd?
Mm.
Och ja, det var vår första förlossning. Ingen av oss hade några referenser. Han såg bara mitt lidande liksom. Mm. Så han blev tröstad. Jag fick epidural. Det barnmorska sa till mig, nu Felicia tycker jag att du tar en epidural.
Mm.
För jag tror att det kan hjälpa dig att öppna upp dig. Och då vid det laget jag bara, vad som helst.
Ja,
vad som helst.
Mm. Mm.
Jag hade skrivit mitt förlossningsbrev så här, naturlig förlossning.
Mm.
Men absolut, den var underbar.
Mm.
Jag kände inte ens att hon satte den. Jag hade också hållit på med lustgas innan, men det hade inte hjälpt till liksom, i vad gäller öppningsskedet. Så jag fick den epiduralen, den kickade in direkt. Jag blev 100% smärtfri, somna.
Ja, fy fan vad skönt.
Ja, det var den bästa sömnen i livet.
Förlåt att jag svär, men herregud.
Nej, men alltså, praise the Lord.
Ja.
Den var underbar. Ja,
det förstår jag.
Det var grymt. Jag vet inte hur länge jag sov.
Nej.
Men det kändes som en evighet.
Mm. Gud vad bra att det kändes som en evighet.
Det kändes som en evighet.
Viktigt.
Mm-hmm.
Hur var det när du vaknade då?
Jo, de väckte mig. Jag tror att jag kanske sov en 45 minuter i alla fall. Mm. Och så sa de, Felicia, du måste byta position. För hjärtljuden ser inte så bra ut.
Mm.
Och då låg jag väl på rygg då, antar jag. Jag vet inte om det var något särskilt med att ligga på rygg. Så jag fick lägga mig på sidan. Och så stod de där och tittade. Och så bara, nej men du får nog lägga dig på andra sidan. Och så vände jag mig och la mig på andra sidan. Och så, nej det funkar inte riktigt. Det blir inte bättre av att du byter position. Så det de gjorde då var att de stängde av det värkstimulerande droppet. Och direkt så blev hjärtljuden bättre.
Mm. Så snabbt.
Så, ganska omedelbart.
Mm.
Så det verkar som att han var väldigt påverkad av de här kraftiga verkarna.
Mm.
Så då stängde de av. Och jag minns att jag för första gången blev väldigt rädd. För hans skull.
Mm.
Jag kände, ja men gud, just det, vi två är det här.
Liksom. Ja, men precis. Ja. Då blir det mer tydligt att det faktiskt var någon där inne.
Ja, precis. Och nej, gud, mår inte han bra nu? Liksom, typiskt, för nu mår jag bra ganska okej.
Ja, exakt. Kan värkstimulerande dropp påverka bebisens hjärtljud? Eller är det liksom med de här superstarka verkarna som man kan få av värkstimulerande som i det här fallet kanske då har gjort att bebisens hjärtljud har påverkat?
Ja, som vi ser det så är det ju inte själva oxytocinet i sig som gör det, utan det är ju vad det åstadkommer och de här kraftigare och mycket tätare verkar, att man kan få verkrubbningar, väldigt täta verkar, och det hinner livmodern inte syresätta sig och då får barnet inte tillräckligt med syre i nästa tur, och på det viset så ser man det på hjärtljuden att de går ner och barnet får en minskad syresättning, så kan man säga.
De kom in och undersökte hur öppen jag var där precis i samband med det. Och då var jag 9 centimeter öppen.
Ja, det var så.
Det gick på en timme. Liksom. Ja. Eller,
ja, det är intressant det där. Jag måste tipsa också om avsnittet med Klara Doktorov. Det var precis samma grej med henne. Att hon, inte förrän hon fick epidural så öppnade hon sig typ från 2 centimeter till 10 på en timme. Ja. Och det är så intressant för ofta hör man ju att epiduralen hämmar verkarbetet. Och liksom. Men just att i vissa fall så kan det öppna upp att man slappnar av. Och
just det.
Det är intressant ändå.
Ja, så var det verkligen för mig. Mm. Den gjorde susen. Så att 9 centimeter liksom bara tjuff. Mm. Och där ville de också, så gick de och frågade mig, känner du några kryssverk? Känner du något tryck ner? Jag bara, nej. Ja, men vi kör på. Vi provar en gång med droppet en gång till och ser hur han reagerar.
Mm. Så hur kändes det då? Var det läskigt eller?
Nej, men jag har ganska stor tilltro till vården. Mm. Och kände att de har koll på läget. Det var liksom en läkarbedömning. Mm. Så det var en läkare inkopplad. Och, nej, men det kändes ganska okej liksom att testa. Så då drog de på det. Jag var uppe och gick för att få det att liksom gå framåt. Jag var ganska aktiv faktiskt under hela förlossningen. Men där var jag verkligen uppe och typ dansade bara för att det skulle gå framåt verkligen. Mm. Men den här epiduralen åkte ju typ ur lite. Så att efter en stund så började jag känna att den bara tog på halva sidan av kroppen. Och det var ju helt sjuk känsla. Mm. Det var liksom att all kraft bara gick till ena sidan. Jag bara, påfyllning. Backning. Så att den stunden var jobbig innan narkosläkaren kunde komma igen och liksom fylla på. Det gjorde väldigt ont att ha på en sida.
Ja, det blev helt snett igen.
Det blev helt snett. Mm. Och sen så gjorde de en ny då bedömning. Så här. De såg att hjärtljuden gick ner igen.
Okay.
Och då tänkte jag, nej, nu får vi nog stänga av här igen. Och så undersökte de mig då också i samband med det. Ja, 9 centimeter fortfarande. Mm. Och då har det liksom gått från det att jag kom in tills det att liksom det började ta slut på valmöjligheter för att få gå framåt. Mm. 27 timmar kanske. Ja, men fruktansvärt länge.
Mm. Och plus då hela din natt hemma.
Ja, upplevde jag. Och sen tyckte de att det låter inte
så. Jo, men även om du inte liksom, det var tufft så var du ändå uppe och liksom i
ditt... Ja, sov inte så mycket. Liksom,
nej, precis. Och också mentalt...
Redo där.
Ja, exakt. Det är ju en anspänning liksom.
Ja, men verkligen. Mm. Så att... ja, de kollade också honom... De kollade vid fler tillfällen någon så här laktatprov för att se hur han mådde. Det är någon form av om man mäter mjölksyra eller någonting.
Ja, det låter ju som lakt. Lakt.
Ja, jag tror att de gjorde det 2-3 gånger kanske. Mm. Och den såg okej ut hela tiden men den liksom dalade åt fel håll för liksom varje prov.
Vad är laktatprov och varför kan man behöva ta det?
Ja. Laktatprov det innebär att man mäter mjölksyra, laktat i mjölksyra. Och då mäter man mjölksyran hos barnet. För mjölksyran talar om hur väl syresatt barnet är. Det är precis som du springer väldigt snabbt och förbrukar liksom mycket syre. Så får du ont i musklerna vilket innebär att du får mjölksyra. Du får en sämre syresättning. Och så är det hos barnet också. Att blir ansträngning och stressen för stor hos barnet, ja, så ökar mjölksyran i kroppen för den försöker kompensera. Och då tar man det här provet så kan man se och få olika värden så vet man så här mycket mjölksyra i kroppen. Det är inte bra för barnet, det är klart tecken på att barnets syreförbrukning är... Barnet får inte tillräckligt med syre, så kan man säga. Så det är ett bra prov att ta under förlossning som är vanligt att man använder. Ibland kan det vara svårt att se på hjärtljuden hur mår barnet egentligen, men då är det här kan man säga, ett säkert prov.
Hur gör man det då på bebisen?
Då tar man det som ungefär som ett stick i fingret, men det kommer man ju inte åt barnets finger precis, utan man får ta ett stick i barnets huvud. Så att man ligger i gynställning och så sedan så blir det som en gynundersökning och då ser man ju barnets huvud där och då är det doktorn som gör ett litet försiktigt stick, det var någon millimeter för man behöver bara en liten blodsdroppe. Det är klart att det är en tuff undersökning att ligga i gynställning och så vidare, men det går snabbt och fort och man får snabbt ett svar på det hela. Så jag tycker att det är bra, är man tveksam så ska man alltid ta det här provet.
Som sa, ja, men han mår bra men det börjar bli liksom jobbigt för han nu. Plus då att de inte kunde köra på med den här verkstimulerande, för då gick hans, dessutom hans hjärtljud ner. Och sen så tittade de också där sista när de undersökte mig vid 9 cm. Ja, han ligger lite snett dessutom. Så det verkar liksom att tippa huvudet mot axeln. Mm. Kanske därför han inte kommer ner. Och så frågade de, hur mår du? Jag är helt slut. Mm. Alltså, gör vad ni vill med mig. Jag var liksom verkligen... Jag hade överlämnat allting. Mm. Så vid det laget så var det också byte av team. Precis där de kollade mig. Och frågade mig, hur mår du? För teamet innan tänkte börja göra någon slags benövningar för att få honom att komma ner liksom rätt. Mm. Och sen så kliver liksom nästa team in och bara, här ska vi inte hålla på med några benövningar. Nu blir det snitt.
Lite mer ord och inga visor.
Ja, verkligen. Den mårmorskan var så...
Ja. Hur kändes det? Kändes det skönt? Eller var det...
Ja, ja. Nej, men ett helgon liksom, ja. Hon kom in där. Ja. Och hon gick och pratade med läkaren och beslutet togs att nu avbryter vi för kejsarsnitt. Och det var så... Ja, där kom liksom nästa gråtattack. Jag bara... Lättnad... lite sorg, liksom. Mm. Här man kämpat och så gav det inte så mycket utdelning.
Nej, man blir lite snuvad liksom.
Ja, men lite så. Men mest skönt liksom att jag bara, nu är det över. Mm. Inte en enda verk till, tack.
Exakt.
Så fick jag någon slags verkhämmande medel. Och så hade vi 40 minuter på oss att liksom landa i beslutet. Och kirurgen kom in och berättade vad som skulle hända och... Ja, men då plötsligt blev det ganska lugnt och sansat igen.
Det låter ju ändå ganska skönt att det liksom blir ett akut snitt men ändå inte stressat och liksom panik.
Nej, det var ju inte urakut. Nej. Det är ingen sån här trycka på knappen snitt, utan det var mer ett avbrytande av liksom det här normalförloppet. Mm. Och så det förberedde de liksom för operation och det kändes väldigt lugnt. Det var mer ett oplanerat snitt, kan man säga. Mm. Kateter fick jag. Det måste man tydligen ha. Ja. men vid det laget var jag bara, gör vad ni vill.
Ja, jag förstår det.
Ta mig.
Exakt.
Ta ut honom bara. Mm. Så att då kunde man plötsligt landa i att nu är det över. Liksom. Mm.
Skönt.
Det var faktiskt väldigt skönt.
Ja. Mm. Kändes det också säkert och tryckt på själva operationen?
Ja, hade jag kommit in där för planerat snitt, då hade jag nog tyckt att det var lite så här, här står 10 personer.
Just det.
Liksom med full mundering och man är på sjukhus och så vidare.
Mm.
Men där då kändes det bara, ni kan ta in en praktikant om ni så vill. I don't care. Ut med nu.
Ja.
Jättebra narkosläkare som liksom hela tiden pratade med mig och så här, nu kommer du känna det här, nu händer det här, nu gick ditt blodtryck ner så nu får du lite blodtrycksmedicin, kan göra dig illamående. Liksom hela tiden förberedde mig under förlossningsgång. Så att A+ liksom. Det var en extremt bra upplevelse liksom.
Gud vad skönt.
Jätteskönt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Nu hoppar jag lite här, men har den här upplevelsen med det här långa förloppet, har det gjort att du nu när du är gravid igen, siktar ni på kejsarsnitt igen eller hur ser du på den här kommande förlossningen?
I början, ganska snart efter att jag hade genomgått det där så tänkte jag, fan man ska göra snitt. Mm. Varför ska inte alla göra snitt? Det var ju underbart. Sen har det där liksom lagt sig lite. Vi går in med liksom öppna armar. Nej, men öppet sinne. Ja. För att det får utveckla sig så som det utvecklar sig. Så att plan A är vaginal förlossning. Mm. Sen har man lite, ja, men, lite andra förutsättningar när man har snittat tidigare.
Just det.
De vill dels inte sätta igång en hur som helst.
Nej.
Så att gå över tiden. Och jag liksom inte är mogen på något sätt att bli igångsatt mekaniskt eller hur det nu är. Mm. Då funderar man liksom på ett planerat snitt.
Mm.
Just för att risken att det får bli forcerat och att livmodern spricker. Liksom, den risken finns liksom med en igångsättning.
Just det.
Förstod jag som.
Ja.
Så
det är rimligt.
Plan A för vaginal förlossning. Mm. Plan B. Snitt.
Mm. Hur var det sen då när den liksom var över och du hade kommit ut på andra sidan med en bebis i famnen?
Ja, otroligt överväldigande. Så svårt att ta in.
Mm.
Och det tror jag alla upplever. Ja, så fantastiskt. Så jobbigt. Mm. Mycket känslor överallt. Ja, bara alltså ett känslomässigt kaos.
Mm.
Verkligen. Men sen på det här och kom ju de här besvären som jag först tolkade som en förlossningsdepression.
Mm.
Det dök upp ganska tidigt. Men jag ignorerade liksom det. Jag tänkte att det här är en del av, ja, man mår upp och man mår ner liksom.
Vilket det skulle kunna ha varit liksom. Alltså,
vilket det sannolikt var i början.
Ja.
Och sen höll i sig. Och det var väl det som var det som jag till slut reagerade på. Att det här släpper inte.
Mm.
Ja.
Vad kände du då? Kan du bara beskriva?
Känslomässigt labil.
Mm.
Kunde liksom få utbrott. Ganska nära till ilska. Liksom ingen ork. Den är liksom en fysisk trötthet. Och den tror jag var både liksom ett resultat av graviditet och förlossning. Men också det som sen kom att visa sig vara en diagnos. Mm. Liksom.
Men du var mer arg än ledsen, eller?
Jag var ledsen i början. Det var liksom upp och ner, så här, glad. Och sen jätteledsen. Och så. Sen, men när jag liksom har någon form av känsloutbrott, då brukar det vara ganska nära, ligga liksom mer åt ilska än åt något annat. Så jag blev väldigt labil i humöret och jag kände liksom ingen lust för någonting. Jag kände liksom ingen direkt glädje över mitt barn. Tyckte mest att det bara var jobbigt.
Mm.
Allt eftersom liksom att det blev mer jobbigt än roligt och givande. Och det barkade åt fel håll. Liksom. Mm.
Och hur lång, alltså, hur lång tid gick du med det här liksom, innan du började klura på om det var någonting mer än bara inom situationstecken, en förlossningsdepression?
Ja, han är född i mitten av juli och någon gång i, vad kan det ha varit? Gud, jag måste ha gått ett år innan jag sökte vård.
Mm.
Jag vände mig till BVC då, som är liksom i första hand där man har en kontaktyta.
Vad var det som gjorde att du till slut sökte det, Lisa?
Det var ett tillfälle när jag fick inte min son att somna på kvällen. Och jag bara satte mig bredvid spjälsängen och jag blev så otroligt arg.
Mm.
Så att jag kände att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och det är egentligen en banal grej liksom. Nej, somna inte. Fine.
Mm.
Alltså så reagerar de flesta kanske.
Jag har också varit arg för att mitt barn inte har somnat, absolut. Men ja, jag fattar att det finns grader.
Ja. Nej, men det här var liksom... Och så sitter jag där och liksom är så arg. Och det bara snurrar i huvudet. Och min man kommer in och frågar, vad är det? Och jag liksom går ut till vardagsrummet. Lägger mig på mattan. På rygg på mattan. Och typ zonar ut.
Mm.
Jag vet inte hur länge jag låg där. Det var bara tomt. Jag vet inte om det klassas som någon slags minipsykos eller liksom. Men det kändes som att där låg jag och jag vet inte hur länge. Och det var bara tomt.
Mm.
Och där någonstans förstod jag att nu är det illa när jag liksom kom ur det där.
Mm.
Och då sa jag också till mig, jag tror att jag har fått en förlossningsdepression.
Mm.
Jag måste nog söka hjälp.
Vad sa han om det då? Har han reagerat på att du inte var dig själv liksom?
Det var ju väldigt tufft för honom. Alltså han fick ju ta alla smällar. Alltså han är väldigt stöttande. Han sa väl liksom, ja, jag tycker absolut att du ska höra av dig så snart som möjligt. Ring vårdcentralen eller ska du gå till BVC eller hur? Ja, men han är väldigt så här drivande. Han blir plötsligt väldigt drivande liksom. Att det var jätteskönt. Sen var det ju såklart inte problemfritt. Alltså, han fick ju ta emot mycket stryk. Mm. Eller, verbalt liksom. Mm. Ja, försöker både vara den här stöttande personen och samtidigt vara slagpåsen. Det, alltså, jag tror att det har varit enormt tufft för honom. Jag sökte mig helt enkelt via BVC i samband med att jag ändå skulle dit på kontroll med min son. Och så hade jag en jättefin kontaktperson där. Hans heter det barnmorska. Är det det?
Barnskötare.
Oj, oj.
Jo, barnskötare tror jag.
Ja.
Där.
Ja.
Ursäkta alla som jobbar med det här.
Ja. Precis. Jättefin. Och hon hjälpte mig liksom att boka tid på vårdcentralen. Liksom, och såg till att jag skulle träffa en läkare där. Och så. Det var steg ett i min resa.
Mm. Hur var det då? Var det tufft att liksom...
Ja. Mm. Det var också ett väldigt stort personligt nederlag. Jag har alltid varit väldigt driven och väldigt envis. Och allt jag gör klarar jag ganska bra. Mm. Liksom. Och jag klarade inte det här.
Mm.
Det var väldigt jobbigt att erkänna.
Mm.
Också erkänna att det är mig det är fel på. Liksom. Mm. Det är någonting är fel, det visste jag. Liksom. Och att det låg hos mig. Så det var tufft, men absolut nödvändigt. Att ha det klivet liksom. Så jag fick den här tiden på vårdcentralen där jag då bodde. Jag fick träffa en läkare som var väldigt läkare.
Mm.
ja, jag beskrev liksom i stora drag hur jag mådde. Och jag var liksom ständigt nära till tårar. Liksom. Mm. Jag liksom grät hela tiden. Och han tog liksom det på allvar, men liksom, han var väldigt så här... Ja, men lite offensiv så här.
Teoretisk.
Ja, lite inte så inkännande kanske. Nej, men jag fick hjälp. Han skrev ut antidepressiva till mig.
Mm.
Och rådde mig att boka en tid hos deras samtalsterapeut, kurator.
Någon i den genren.
Exakt. Mm. Att liksom boka ett möte och liksom ha samtalsterapi egentligen. Mm. För att bearbeta vissa saker. Så en kombination av åtgärder.
Mm.
Det var jättebra av honom. Så jag började äta de här antidepressiva. Det måste ha varit maj 2019.
Mm.
Jag började gå i samtalsterapi. Tyckte att det blev bättre. Och det var också, jag hade sökt för förlossningsdepression. Jag tyckte att, vad ska man säga, botten höjdes. Med den här SSRI som det kallas.
Mm.
Och samtalsterapin. Mm, jag tyckte att det blev liksom bättre. Men jag fortsatte med den här sommaren. Och tyckte att, nej. Det är bättre ibland.
Mm.
Men långt ifrån så som det var innan. Alltså normalläge liksom. Det hände massa saker under den där sommaren. Och, som gjorde att jag liksom märkte att, aj fan, nej, det är någonting som är fel fortfarande. Min då kurator som jag gick i samtalsterapi hos. Hon uttryckte väldigt mycket oro för mig. Tyckte att jag behöver nog komma vidare ett steg och liksom se om... hon tyckte nog att det kanske var bortom hennes kompetens.
Mm.
Det som jag lyfte fram till henne. Så hon ordnade tid på en sån psykiatrisk mottagning, akutmottagning tror jag. Därför att jag får ytterligare läkare och behandlare och liksom berätta om hur jag mådde. Och att jag hade väldigt mycket tankar på liksom... skada mig själv, skada mitt barn eller liksom, eller låta saker hända som skulle vara liksom, ge dåliga konsekvenser, mer så. Och sen fick jag prata med en psykolog där som sa att vad tror du själv att du har? Och då hade jag pratat med min lilla syster ganska nyligen liksom, om det här. Jag hade liksom lyft det till henne för första gången och berättade hur jag mådde. Och hon sa det, men det du säger till mig, det låter som bipolär sjukdom.
Mm.
Jag tänkte såhär, nej men det har jag kollat. Det har jag kollat upp, det är inte jag. Liksom. Men så kollade jag igen och tänkte jag, fan, det är ju precis det här.
Mm.
Och det som är lurigt är att man söker för depressionen. För man har ju också de här höga perioderna. Man är liksom antingen manisk eller hypoman.
Mm.
De ser man inte som negativa själv. Man är energisk, man får mycket gjort.
Man är väldigt produktiv.
Produktiv, pratar snabbt. Mm. Liksom, 1000 idéer. Genomför massor av saker.
Mm.
Det är ju positivt. Mm. Liksom.
Speciellt i vårt samhälle idag så är det superpositivt. Liksom.
Exakt. Mm. Så där gick plötsligt klockan upp för mig. Att, aha. Så då sa jag det, att jag misstänker att jag har bipolär sjukdom.
Mm.
Och fick beskriva varför jag trodde det. Och då sa hon, kan du göra så att jag remitterar dig vidare till en mottagning som är specialister på det? Ja, du hör ju många steg det.
Mm. Verkligen.
Det här tog ju flera månader liksom, att ta alla de här stegen. Men det här var det liksom, tredje sista steget. Eller man ska räkna fjärde eller hur det blir. Så jag fick komma dit till sist.
Såg du det som en lättnad eller var det liksom ett nederlag? Att så här, ett nederlag att få kanske då en diagnos? Eller var det en lättnad att bara hitta nyckeln till varför? Liksom?
Ja, diagnosen fick jag ju när jag kom till det sista stället.
Mm.
Men jag var så säker på min sak under liksom den tiden jag väntade på att komma dit, att det var liksom bara så självklart att de kunde konstatera det.
Mm.
Och det kändes jätteskönt.
Mm.
Men det de sa också var, man gör någon slags rutinblodprov innan man får komma dit.
Mm.
För att se så att liksom, ens blodvärden är bra. Och då kunde de se att det var lite avvikande sköldkörtelvärden.
Mm.
Så då gick jag på liksom en parallell utredning för det. Och det kunde ju såklart, vissa av symptomen kunde nog stämma in på det. Så det var liksom, ja, det blev ett litet steg till där då.
Mm.
Innan det liksom, man kunde renodla bort vad var sköldkörteln och vad är liksom en psykiatrisk diagnos.
Mm.
det här med sköldkörteln, alltså, vad gör den egentligen och varför påverkar den oss så mycket?
Ja, sköldkörteln, eller tyroideen som vi säger då, det styr, kan jag säga, kroppens ämnesomsättning. Sköldkörteln styrs i sin tur av ett hormon ifrån hypofysen och sedan triggar det igång hormonerna i sköldkörteln. Och här kan man få en under- och överproduktion liksom av de här hormonerna på olika sätt. Och det vanligaste är väl det här att man får en underfunktion, och speciellt under graviditeten så vet vi att det är viktigt att de här hormonerna verkligen är i balans. För att kvinnor som har så kallad hypotyreos, att de har en låg produktion av det här, de får oftare, de har svårare att bli med barn, de får oftare missfall, de föder sitt barn för tidigt och så vidare. Och sen kan det också, om det är väldigt låga värden, få konsekvenser för barnet också, barnets utveckling senare i livet. Så att det här screenas ju, alla blivande mammor screenas ju tidigt i graviditeten för att se att har man en så kallad hypotyreos, en underfunktion, så behöver man ställa sig in på läkemedel som triggar igång det här så att man får en normal produktion av det hela.
Så att jag fick min diagnos bipolär sjukdom mars 2019. Ja, det måste betyda att jag började med antidepressiva året innan.
Mm. Det är en lång tid ändå för att få en diagnos.
Verkligen. Och sen hade jag också sköldkörtelproblem. Jag hade tydligen något man kan få efter just förlossningar.
Just det. Mm.
Men det rättade till sig av sig själv. Mm. Så det var jättebra.
Men det här, pratade ni någonsin om det här att det ska behöva ta så lång tid? Är det för att det är vårdköerna som gör att det tar sån tid, eller krävs det en längre utredning för att man ska kunna, just det här som du är inne på, utesluta vissa saker eller liksom studera dig under en längre tid, alltså hur, pratade ni om det någonting?
Ja, alltså det man märker när man är på så många olika instanser är att ingen har helhetsansvar för en.
Nej.
Alltså tanken är att vårdcentralen ska ha det, att man liksom skickas fram och tillbaka mellan olika specialistinstanser och vårdcentralen. Vilket också var fallet. Alltså att jag, sköldkörtelspecialisterna var liksom ett ställe och den psykiatriska mottagningen på ett annat. Och så där någonstans ska det ske någon kommunikation mellan vårdcentralen och dem. Men alla har ju sina egna köer.
Mm.
Så att ja, det tar ju så väldigt mycket längre tid än jag tycker det är rimligt.
Mm.
Mår man så dåligt som jag gjorde.
Mm.
Jag var liksom självmordsbenägen i allra högsta grad. Då är det extremt farligt att
bara vänta på något så banalt.
Ja, man har ju de här psykiatriska akutmottagningarna liksom, som man alltid kan få hjälp på liksom, omedelbart.
Mm.
Men just det här att landa i rätt diagnos för att få rätt behandling.
Mm.
Det är ändå någonstans där dit man vill nå.
Mm.
Det andra är liksom bara kortsiktiga lösningar.
Mm.
Så att ja, det var mycket tidsväntan. Det var det, för att komma till varje instans.
Fruktansvärt, ja.
Ja, det var jättejobbigt. Jag kände att jag tog dag för dag. Liksom, och så här, jag måste bara överleva idag också. Jag måste bara ta mig till den här affektiva mottagningen. Det var mitt mål, liksom. Mm. Jag måste hänga kvar.
Hur upplever du idag liksom, alltså efter att du har fått medicin och diagnos och allting och mår bättre?
Mm.
Hur upplever du liksom relationen till din son? Känns det jobbigt att du liksom har missat saker, eller hur känner du det?
Det är den absolut jobbigaste delen. Mm. Jag känner verkligen att det första året med honom, det är liksom präglat av skit.
Mm.
Det är liksom som ett smutsigt lager på allt. Det är hemskt att komma till insikt med det. Sen hade vi också, alltså det har inte bara varit dåligt, det har varit väldigt bra också, men framförallt var väldigt jobbigt. Att inte komma i sängen, inte känna glädje, inte orka göra någonting, bara vänta på att få sova typ nästa gång. Alltså, det var typ det jag ville göra.
Mm.
Bara gå och lägga mig, stirra in i väggen, typ.
Mm.
Så ja, det har varit en stor förlust, som jag ser det.
Det förstår jag att du känner. Mm. Alltså, lät ju typ som att jag skulle belägga dig här. Det hoppas jag att du inte tror.
Nej, då, nej.
Men jag kan verkligen förstå att det måste vara det som... När man liksom kommer ur det där, den där dimman, eller vad man ska kalla det för. Och bara, shit, vad händer? Liksom.
Ja.
Lite panik, jag tänker mig, att man kan få.
Ja, det var... Ja, det var väldigt jobbigt att liksom... Hade jag bara liksom sökt hjälp tidigare, eller hade jag bara... Ja, också så himla svårt. Liksom. Man kan inte skuldbelägga sig själv.
Nej, för allt. Inte på något sätt. Och just det där, liksom, hade jag bara gjort tid eller så. Det där kan man ju hålla på med en evighet utan att hitta något positivt i. Liksom.
Ja, nej, man kommer ingenstans med det.
Nej.
Men ändå gör man den tankegången. Liksom. Men ja, jag får tänka att det finns många fler år.
Ja, herregud. Och... du är hans mamma och liksom, ni har tagit igen det här med råge, tror jag.
Ja, ja, men det kan bara bli bättre nu, tack och lov.
Ja. Kan man säga att det liksom är ett före och ett efter?
Ja,
det här.
Stort före och efter. Mm. Från att vara väldigt paranoid, tro att folk ska kliva av på samma station som jag för att de ska förfölja mig. Få såna här riktiga vredesutbrott och kasta saker... inte bry mig om att titta när jag går ut i gatan.
Mm.
Alla de här sakerna blev ganska snabbt avhjälpta när jag fick min diagnos. Mm. För då fick jag min behandling. Och den bestod både av... Först ville de egentligen lägga in mig på akut, psykakut. Liksom, för att få liksom upp mig på någon slags nivå där jag fungerar någorlunda.
Mm.
Och det är liksom bara äta, sova och återhämta. Alltså man gör, jag vet inte, jag slapp det för att det fanns ingen plats. och att jag var lite också såhär, nej, men jag har tänkt åka hem till min familj faktiskt efter det här samtalet. Men sen så sa de, men ring hem och säg att vi gärna vill att göra det här. Och sen så kollar de och så fanns det ändå inte plats och så blev det att jag ändå åkte hem.
Men,
men du kan åka och sätta dig på psykakuten och vänta på plats. Ja, nej, jag åker hellre hem till min familj faktiskt. Men de sa det, du, för jag hade inte, alltså det var också en sån här grej som är så jäkla, man, ja, men då är man tillbaka på det här, om jag bara hade. Men jag har ju inte sovit. När man är, liksom är uppe i varv och är hypomans och så känner man att man behöver ingen sömn.
Mm.
Och sen det här med att barn ställer till sömnen.
Mm. Jo, tack.
Liksom sömnbristen som kommer med barn.
Mm.
Jag gjorde att min sömnklocka funkar inte. Jag sov kanske 2-3 timmar per natt under ett års tid.
Gud. Nej, det klarar man sig inte så bra på.
Det blir inte så bra för någon.
Nej.
Det går ut för alla då.
Mm.
Men då sa de att det viktigaste nu, Felicia, det är att du åker hem och sover.
Mm.
Så jag fick sömntabletter. Lite vanskligt att skriva ut det till någon som, i den situationen. Men, men det var räddningen. Mm. för jag kunde till slut då äntligen börja sova. Och då kunde min hjärna börja återhämta sig. Mm. För det är min hjärna som tagits väldigt mycket stryk av de här hypomana och depressiva faserna. Plus sömnbrist som alltid kommer med barn. Mm. Och redan där började jag känna mig mycket bättre. När jag fick sova. Och sen fick jag... De ville sätta mig på... Nu har jag bipolär sjukdom typ 2. Så det finns en värre som är typ 1. Och då är det lite så olika vilken medicin man kan få eller brukar ge. Men de ville sätta mig på litium, men i och med att jag hade sköldkörtelproblem så vill man inte göra det. Och det sa jag också själv, men då finns det alternativ. Liksom. Så då fick jag en annan medicin som heter Lamictal som också ges till de som har epilepsi.
Mm.
Och den har gjort underverk.
Åh, gud vad härligt det här.
Så skönt.
Mm.
Plötsligt så bara, just det, man kan ha ett normalt liv.
Mm.
Det kan vara lite lättsamt att leva. Lite kul till och med. Den har räddat mitt liv. Alltså, ordagrant.
Fan vad härligt. Nu svär jag igen.
Ja.
Underbart ju.
Ja, men tack och lov att det finns.
Mm, verkligen.
Och att vi lever i den tid vi gör. Mm. Hade det här varit liksom 100-200 år sedan hade man ju blivit inlagd och aldrig fått se sitt barn igen.
Bortkastad i någon grotta någonstans.
Ja.
Du, vad skulle du vilja säga till den som går hemma och känner att det är någonting som inte stämmer?
Gå inte för länge. Försök hitta orken att ta hjälp. Jag vet att det är jättesvårt. Och misslyckas man liksom med att gå på ett besök, boka ett nytt.
Mm.
Försök hitta orken att gå den gången. Be din familj, vänner, partner om hjälp, avlastning. Alltså det är väl de absolut bästa råden som jag själv hade liksom velat få höra.
Mm.
Vänta inte för länge. Och det finns hjälp om man får hjälp, om man är tillräckligt beslutsam om man får den.
Mm, det där är ju en viktig poäng. För det är inte så jäkla lätt att vara beslutsam när man mår dåligt.
Nej, nej, men det är som en moment 22.
Mm.
Ju sämre man mår, desto mer benägna är man att söka hjälp.
Exakt.
Och det är därför det är så farligt att gå för länge.
Mm.
Man måste vara snabb på att reagera. Och man måste kanske till och med be de som har närmast sig att tala om för en.
Precis.
Nu har du, ja, nu verkar lite avvikande.
Jag skulle precis säga att man verkligen försöker, alltså kanske vara överärlig till dem runt omkring sig. Så att man kan få hjälp från dem att söka hjälp.
Ja. Och kanske att de kan läsa på lite inför liksom en förlossning. Att så här ser förlossningsdepression ut. Mm, eller så här ser en
så att det kan ringa lite varningsklockor. Liksom.
Ja, att man kanske kan be andra ha koll. Men det är svårt att själv se sig själv utifrån. När man är där man är.
Mm. Jag är så glad att se dig sitta här idag. Och komma med semlor. Bara det tycker jag tyder på att man är på gott humör.
Ja, då är livet bra.
Då är livet bra. Tack för idag.
Tack så mycket.
Tusen tack Felicia Sjöström för att du ville dela med dig om detta otroligt viktiga. För en förlossning är ju lika mycket en ansträngning för det fysiska som det är för det mentala. Men det är lätt att glömma bort det där ibland. Stor kram och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på torsdag i Barnet går. Det blir spännande. Ha en underbar dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.